Jag tänker inleda dagens debatt med att citera en insändare i Helsingin Sanomat från i fredag, och den är skriven på finska så att jag översätter nu friskt här. Rubriken lyder: Finland behandlar sina skogar på ett gräsligt sätt. Det ord som används här på finska är kammottava, och jag översatte det då till gräsligt. Den här insändaren är skriven av ingen mindre än Atte Korhola, som är professor i någonting som jag också fritt översätter här till miljöförändring. Ympäristömuutoksen professori. Och det där Atte Korhola spelar inte på orden här när han berättar om hur våra skogar ser ut idag, och då talar han främst om problemet med biodiversitet och talar om att våra skogar ser ut som fält, alltså någon sorts trädodlingar och inte skogar överhuvudtaget. Mina gäster i studion har fått den här insändaren på förhand, och ni har bägge läst igenom den, hoppas jag. Skogsingenjör Håkan Eklund, välkommen.
Tackar.
Och Annika som sitter här bredvid, från Annika Selander från Skogscentralen, eller Finlands skogscentral. Du är forstmästare till utbildningen.
Jo, tack.
Har ni båda läst den här insändaren? Vad säger du, Annika?
Jag läste den.
Ja, jag har också läst den, ja.
Vad håller ni med eller om vad professorn säger?
Jag håller nog med, för att det som gäller industri, skogsbruk, så är ju nog väldigt förödande för biodiversiteten, det kommer vi inte ifrån. Och det är klart vi ska ha skogsbruk, men att när de här attityderna mot att då skydda vissa områden är så otroligt negativ, så tycker jag att den där helheten blir nog väldigt, väldigt skev. Jag känner det, Finland många sätt är som ett u-land, att vi låter storbolag exploatera våra naturresurser. Titta på gruvindustrin, skogsindustrin, till och med människor. Liksom, när vi har 200 000 som inte har living wage, människor som exploateras lönemässigt. Så jag tycker att vi är på väg mot någonting som är mycket ohållbart.
Mm. Annika, vad säger du?
Jag jobbar på Skogscentralen mycket med rådgivning och information, utbildning, både till skogsbrukets aktörer, både virkesköpare och skogsmaskinsförare, och sen också skogsägarna. En stor kundgrupp för oss, för vi jobbar ju för ett aktivt och hållbart skogsbruk från alla synvinklar sett. Och det där första som jag fastnar på här i den här texten är ordet Suomi i Finland. Vem är det? Vi har ingen skogsägare som heter Finland. Utan vi har 600 000 privata skogsägare, sen har vi en forststyrelse som då förvaltar statens egendom. Sen har vi en del bolag, vi har stiftelser, vi har församlingar, och alla de bedriver ett sådant skogsbruk som passar för deras målsättningar. Att jag tycker att det är mera ett pussel eller en mosaik hela vårt skogsbruk, eftersom medelstorleken på skogsfastigheterna är där kring 30 hektar. Då finns det både större och mindre förstås, och skogsfigurerna, de här beståndsfigurerna som nu är då där, som har en skogsbruksåtgärd framför sig eller bakom sig. Så det ligger på drygt en hektar här i svensk Finland.
Så. Men så länge vi har kalhygges skogsbruk som helt enkelt plånar ut tusenåriga ekosystem, så tycker jag att ska vi börja någonstans, så är det nog sådana skogsägare som redan forststyrelsen, församlingar, städer, kommuner, de borde absolut inte idka kalhygges skogsbruk. För att ska man kunna nå upp alla de här tre målen, att det ska vara ekonomiskt hållbart, ekologiskt hållbart och socialt hållbart, så kan man inte syssla med kalhygges skogsbruk. Det är tyvärr bara precis. Vad privata ägare gör, så de måste ju leva på det, men att jag ska nog efterlysa idag när det är mer och mer skogsägare som inte lever på jord- och skogsbruk, att de ska nu lite tänka efter. För det handlar om förvaltning av ett arv. Och jag tycker inte om det där ordet äga. Vad fan, vi är aktiva 40 år kanske i någon bransch. Vi är förvaltare. Vi har generationer efter oss som ska ta över. Och om man tittar på typ stannfåglar, skogsmesar, lavskrik och motsvarande som ska leva på vintern i skogen, deras livsmiljö har förstörts. De samlar mat hela sommaren, hela hösten för att överleva vintern. Och sen finns det inte såna träd mera och såna täta skogar att de kan gömma sin mat ens. De har försvunnit från, det är 20% kvar av såna populationer. Det visar på att det är ett systemfel och det måste vi åtgärda.
Men här Annika tog upp det här att hon reagerar på ordet Finland. Att Finland, Atte Korhola skriver att Finland behandlar sina skogar på ett gräsligt sätt. Jag skulle inte ens ha reagerat över den där frasen Finland eftersom jag tänkte genast att vi talar kanske om lagstiftning och sånt här. Men
vi kan tala om lagstiftning, ja. Vi har ju en skogslag som har den första stiftats på 1800-talet. Mm. Och den stiftades som följd av det att då såg det faktiskt gräsligt ut. Vi var ju ingen där och såg det då, men det finns dokumentation från det. Och som ett resultat från den dokumentationen, då när svedjebruket drog fram och det där en sån här kortsiktig plockhuggning av allting som det dög att bygga av eller såga till hus av eller någonting annat pågick. Så det där startade man den första skogsutbildningen i Finland. Och Forststyrelsen grundades ganska fort efter det. Så man började bygga upp den här skogsförvaltningen som då hade förstås lite annorlunda mål än idag. Men den här hållbarheten vad virkesresurser beträffar av den eran. Och det där, de här gamla skogarna som har fått vara i fred av en eller annan orsak, antagligen sådana som har varit så otillgängliga att inte människan har kunnat ta sig dit. Och det här med det där natur och biodiversitet och så, vi jobbar ju hela tiden med att förbättra spåren efter virkesavverkningar. Av det där kalavverkningarna så kommer det en del virke ut, jo. Men om man tänker på arealerna som vi avverkar i Finland årligen så är två av tre avverkningsytor är gallringar. Och där blir det ju mycket virke kvar. Både naturvårdsträd och sedan som ska växa vidare och bli grövre. Och naturvårdsträd och högstubbar lämnar vi specifikt. Vi ökar hela tiden på våra kunskaper om skogsfåglarna och deras behov av mat och skydd.
Och ändå försvinner de.
Jag är inte någon vetenskapsman och person, men jag tror att det finns alltid väldigt många orsaker till förändringar i naturen. Det går inte att säga att det är en sak
men
som
har... Men man fråga en skogsvaktman i Finland varför våra stannfåglar försvinner, så tror jag de inte kunde ens svara på det. För de känner inte till den våra specialistarter. Lavskrikan fanns ännu... mitt sista år i Orvais, därifrån jag är när jag jobbar i skogsbruket, 1979 fanns ännu lavskrikor i alla skogsområden. Idag finns inte en enda igen. 2014 försvann den från grannkommunen Vörå. Och liksom de har ja, men det är bara skogsfragment kvar. Ja. Och de här människorna, de här fåglarna har levat inom ett väldigt litet begränsat område utanför någon by, 2x4 kilometer. Men det ska vara en granskog där de kan samla och spara mat. Det är deras kylskåp, deras kafferi för vintern. De putsas bort och det blir en tallplantering. Och de fåglarna är puts väck. Så att det är många detaljer här som gör att vi plundrar ett nationalarv. Och det bara ser bra ut, för skogen växer. Det är klart, vi kommer aldrig att ha problem med virke. Skogen växer så att det knakar. Men att det finns en bok som heter The McDonaldization of Society. Jag kunde säga att det här är McDonaldization of the forest, of forestry. För att Vi förenklar och vi banaliserar alltihop så att det ska vara enkelt. Och det är ju maskinerna idag som har gjort att skogarna är som de är. Det är så lätt att kala verka, att komma in med stora maskiner. Jag brukar säga att varför har vi en hög skogsutbildning idag? Det behövs ingen hög utbildning för att plantera skog, för att avverka skog. Men det behövs en hög utbildning för att kunna svara mot alla de här tre målen. Ekonomi, ekologi, social hållbarhet. Mm. Det är det som vi skogsfackmän ska ansvara för. Men att jag skrev här igen en kolumn i Vasabladet 29 oktober förra året. Som har rubrik Alla är vi industrilakejer. För det är storindustrin som har tvingat oss in i det här. Skogsfackmän, skogsägare, hela balletten. Och det här är som USA med Trump och senatorerna i republikansenatorer. Det är, liksom, det är så starka krafter så att alla bara måste buga och bocka och böja sig och låtsas att allting är okej. Okay, när det inte är okej.
Okay. Vad säger du, Annika? Känner du igen den här beskrivningen?
Ja, jag känner igen den synvinkeln. Jo, det är inte första gången som jag hör den. Och det är ju det där, man kan titta på skogen på väldigt många olika sätt. Men att det, så länge det är näring och en inkomstkälla för många skogsägare så finns det ett intresse att sälja virke.
Det är alldeles klart och det ska man fortsätta att göra. Mm. Det är bara hur man gör det.
Ja, och det där, nu när jag talar om skogslagen här då, att det är den lag som vi nu har och som vi då på Skogscentralen också jobbar enligt, så den det där reviderades senast 2014. Och det där, varje gång som den har reviderats så har den också liberaliserats. Det vill säga man har gett större friheter åt skogsägarna att själv bestämma om hur och det där, med vilka metoder man sköter skogen. Och då blev det första gången utskrivet det här också att man kan bedriva ett skogsbruk utan kalhyggen. Det kunde man också tidigare genom att lämna fröträd eller dra upp tvåskiktade bestånd. Men nu kan man då göra plock- eller luckhuggningar.
Det är bra. Det är steg åt rätt riktning.
Mm. Och det, är liksom, det finns inga hinder i lagen.
Hur mycket marknadsförande det till skogsägare att det liksom att det tas ad notam?
Vi ordnar kurser. Det finns skogsägarklubbar runt om i Finland som har beställt Skogscentralen dit och hålla kvällskurser. Vi har tagit upp det på alla våra grundkurser som vi har. Till exempel här i Helsingfors har vi stadsskogsägarekurser. Det kommer fram i allt vårt informationsmaterial och så vidare. Intresset är tills vidare blygsamt, men vi hoppas på att det ökar. För det finns säkert sådana skogar där det här passar bra. Men sen är det att det inte är en lösning igen på alla problem. Att biodiversiteten efter en plockhuggning är precis lika bra eller lika dålig om man vill se det på det sättet som efter en kalavverkning. Man ska lämna kantzoner, viltbuskage och naturvårdsträd också där. Och planera körstråken på ett sådant sätt att man sparar sånt som är...
Men tillbaka till det här med skogsägande och skogsförvaltning. Jag bor numera i Åbo. Och staden äger 2400 hektar skog och de beslöt ju här för någon tid sedan att där kalhuggs det ingenting. Och jag strövar ju hela tiden i de här Åbostadsskogar och de är ju otroligt värdefulla och otroligt biologiskt rika. Jag är ju hemma från Österbotten här som fritidshuset och jag brukar säga att jag lever i exil för att det var via skogsbruket som jag hamnade i exil. Så jag berättar om min bok Samtal i gränsland som var och en kunde läsa och se hur det kan gå till i verkligheten. Men att där i boken då diskuteras staden Kristinestads skog som att tusen var det 400 eller 600 hektar. Och där det ska huggas mer än någonsin och folk skulle vilja bevara någon sån gammal skog som har varit sparad från tidigare. Men att nu tycks det inte gå. Och det tycker jag är kriminellt att skog som ägs av oss alla så ska väl också vara till för oss alla och inte bara industrivirkesförråd. Att det har blivit någon sån där schablonskogsbrukstänkande att allting måste gå enligt just det att hugga bort, plantera. Jag tycker det är otroligt enkelt och billigt att liksom lämna på den nivån när det gäller just skogar som tillhör oss.
Skattebetalare. Tillhör alla.
Som i Finland.
Annika, vad...
No, en stad hanterar säkert sina skogar också enligt demokratiska processer, antar jag. Så,
ja, men när folk inte begriper de här sakerna, det är det som jag känner att retoriken är väldigt bra. Som ni har väldigt bra material och industrin har ju ännu bättre. Att allting är ju grönt och det växer och det är fint. Men det som varje land har två sidor och den där baksidan är tabu, den diskuteras inte. Och jag tycker att vi plundrar ett nationalarv när vi låter det. Man behöver bara titta på siffror över vissa sådana specialistarter som är kopplade till skogen. Och det är ju katastrof. Och det får man inte diskutera tydligen. För att allt är pengar.
Det som vi jobbar med på Skogscentralen är ju att öppna dörren till skogen, om vi nu använder en sån här bildlik bildlikt det där sättet att beskriva. Det finns många skogsägare som inte har en blekblåaste aning om vad de äger. Kanske de har ärvt det eller så är de äger det tillsammans med flera andra personer. Och det som vi gör så att vi säger att hej, att här har du din skog. Det växer si och så mycket och här är tall och här är gran och här är björk och här är väldigt fin bäck. Bäckravin,
men där är
som du kunde diskutera skydd. Mm. Alltså vi erbjuder ju pengar för skydd också.
Ja, men där är nyckeln som du sa, att de här skogsägarna, de har ju ingen skogsutbildning. De flesta människor som påverkar skog har ingen skogsutbildning. Det är du och jag och vi och vår yrkes som ska berätta hur vi ska göra. För skogsägarna har ingen skoglig utbildning, inte har heller industripamparna någon skoglig utbildning.
Vad är du ute efter, det att du tycker att Annika och hennes gäng ska då säga privata skogsägare tydligt att i sin nu för helvete kalhugga den där skogen, den är jättefin.
Absolut. Aha. Bara för att man, jag menar, kalhuggning, det har kommit under min tid. Jag såg min första kalyta i hembyn 1965 när det var en stadsbo som hade köpt ett skifte som man högg ned för att få pengarna. Bondeskogen, alla vi som var bönder, min pappa var bonde, alla bönder är i byn. Ingen jäkel skulle ha börjat hugga ner en skog liksom slätt. Jag minns hur pappa plockade, det är klart, det fungerar ju inte idag och mera, men att det fungerar ända till 60-70-talet. Och då var bondeskogarna ekologiskt rika. Det var därför vi hade lavskrikor och skogsmesar. Det är ju den här mekaniseringen där det blir så lätt idag att liksom skicka ut en maskin och alltihop. Det är schablonskogsbruk och det måste vi nog liksom börja minimera. Och i alla fall när det gäller sådana skogsförvaltare som inte måste få ut varje slant ur skogen. Skogen har mycket andra värden också. Som du sa.
Vi måste jobba ännu mera med är det att lära skogsägarna att göra tydligare beställningar. Att det finns skogsägare som gör frivilliga avsättningar, de vill inte ha ersättningar, de är inte beredda att skriva några skriftliga avtal med varken skogscentralen eller NTM-centralen eller någon annan. Men de har någon ställen som Fafa sa att det här ska vi spara till exempel.
Och det är skogsfackmännen som är nyckelpersoner. Jag minns när jag jobbade i Österbotten och vi kunde ha Havsörns revir eller något kedjat spel. Jag pratade med skogsägaren, sa att jag berättade vad som finns där. Så nu ska vi vara försiktiga här. Och de lyssnade på mig. Jag hade aldrig något problem att de skulle inte, för jag var fackmannen då. Jag var auktoriteten. Och den rollen måste vi skogsfackmän ta tillbaka. Det är vi som ska berätta hur man ska göra. Mm. Och inte låta liksom andra berätta åt oss att vi ska ge tillstånd att göra sig och så.
Men nu sa Annika just att man kanske vill göra det som skogsägare också. Men att man klarar inte av, eftersom man saknar den här kunskapen, klarar man inte av att ge en tydlig beställning heller. Mm.
Det har alltså, vi märkt många gånger att de här besvikelserna över hur det ser ut sen efter avverkningen beror mycket på att man har litat på tankeöverföringen eller tänkt att nu uppfattar ju den som jag pratar med det här på samma sätt. Mm. Och därför har vi jobbat väldigt mycket på det här också, att vi har till exempel en sån checklista för naturhänsyn som skogsägaren kan fylla i tillsammans med fackmannen. Om det då är fråga om röjning eller gallring eller en annan åtgärd.
Här kommer ett ord som är väldigt förvillande. Som vi då pratar om skogsvårdsföreningar, skogsvård, när det borde bytas ut med bruk. För man vårdar inte skog när man raderar ut värdefulla system. Jag har ett bra exempel från en bekant i Åboland, äger skog i skärgården. Fick då brev från skogsvårdsföreningen att nu ska du köta din skog och vi ska göra så och så. Och den här personen som inte visste desto mer så okej, bra. Och de var ju helt begrymmade efteråt när man hade gallrat en sån där rike strandskog, så den var ju någonting helt annat.
Intresse för det privata skyddsområden och privata skyddsavtal är jättestor, också här i Svensk Finland, i hela Finland. Att mina kollegor får samtal väl dagligen om och det där. Och säga,
vad menas med det?
Vi har liksom ett stort skyddsprogram som bygger på frivillighet från skogsägaren och som också innehåller ersättningar som är helt, skulle säga, konkurrenskraftiga med det att man gör då en virkesaffär.
Man
det
får stora alltså betalt för att inte
programmet, ja,
då för att inte avverka.
Avgränsar man på kartor och i det där i skogen ett område. Och det kan då vara tidsbestämt, det som skogscentralen, vi har inte möjlighet att göra det där permanenta avtal, vi gör tidsbundna avtal, men NTM-centralerna kan göra permanenta avtal. Och då är det ett avtal som binder också då följande generationer om det är ett familjeskogsbruk som
och
det är
frågan. Och där är ju fackmännen nyckelpersoner igen. Det var en intervju, en artikel var så bladet för något år sedan då, när de med Metso-programmen kom, när man kunde få pengar då för att lämna skogen. Och den här skogsfackmannen, jag inte nämna hans namn, men sa att han kommer inte att göra reklam för sånt. För det är också en sån där, skogsbruket har också blivit en sån där machokultur. Jag kommer själv från den, så jag känner från insidan, så att det, man tycker allting som har sån där gröna antydningar, så det är skräp, sånt ska man strunta i.
Men jag skulle nog säga nu att en ansvarsfull aktör, vem det nu sen är så vill ju serva, betjäna skogsägare på många sätt.
Absolut, och det finns, det
jag hörde en skogsägare nu här för ett par veckor sedan som sa att det ryms både Metso och det där och certifieringskriterier, och sen ryms det också slutavverkningar i hans skog.
Ja, då är det en klok. Mm. Så ska man prata. Men att fortfarande spåren förskräcker. Vi måste få någon förändring till stånd, för att all skog kan ju inte behandlas enligt samma schabloner som är idag. Och det, tyvärr är det ju med den här, jag menar, all skogsavverkning idag har ju blivit outsourcat till maskinentreprenörer. Så att det är ju en ond cirkel vi hamnar i kostnadsmässigt. Och där känner också bönderna igen. De är ju pressade på samma sätt. Mm. Stora investeringar. Och det är bara de här mängderna som gör. Men då kan man också fråga sig, vad gör industrin? Vi håller på att producera en massa cellulosa. Det är en väldigt låg förädlingsnivå. Vi plockar ner fina, värdefulla system och gör det till en billig produkt, bara för att det är mycket enklare.
Talar du om vässapapper?
Ja, no, det är ju redan en högre förädlingsgrad vässapapper, men cellulosa som skickas in till Kina eller vart
det skickas. En stor del av cellulosan förädlas i Finland till papper.
Ja, men,
och en del säljs ut. Att det,
mycket stora mängder så går nog bara ut som det.
Exportgraden för våra produkter är då det som är ettan nu också i vår exportstatistik, så det är papper och kartong, och där är exportgraden 98%. Det är väldigt lite som vi förbrukar här. Men för cellulosan så är det 43, och det betyder att det används i Finland för att producera papper.
Men det som jag minns jag förvånar mig över då, när jag hade min egen skogsutbildning som var väldigt klok och förnuftig, tycker jag, på den tiden i Ekenäs, mitten på 70-talet. Vi blev ju också industrilakejer redan från början, inte fick vi någon information om vi skulle lära bönderna att själv såga sitt virke. Det har jag lärt mig utomlands. Jag har jobbat i u-länder där vi har haft mobila sågverk och haft hela kedjan. Men det var ju inte, det var ju meningen att bönderna skulle sälja stockarna till industrin och sen köpa virke därifrån. Så att vi har ju inte haft en sån där skogsägarvänlig skogsutbildning ens. Det allting var fokuserat på industrin. Det är industrin som har
Håller du med om det,
Annika?
Jag håller med om en sak som Håkan sa där tidigare, att de här maskinförarna är nyckelpersoner. Och det är faktiskt så. Vi utbildar dem också. Vi har ett stort projekt några år. Så det är, till exempel nu i år så har vi 29 olika möjligheter för skogsmaskinsentreprenörer, förare, att avlägga ett så kallat naturvårdskort. Och där går vi igenom naturhänsyn, arter och så vidare.
Men vad hjälper det när en skogsmaskinägare måste ha, eller skogsmaskinförare, han måste ha jättebra sikt från sin hytte. Så vi putsar bort under vegetationen för att den personen ska kunna gallra och gå fram där. Och under vegetationen är ju A och O för typ skogshönsfåglar och för massa vilt. Så det är många saker här som gör det mycket komplicerat.
Det här schablonmässiga håller också på att ändra. Att man gör inte förröjningar på alla ställen. Vi jobbar väldigt mycket i samarbete med Finlands viltcentral. Och där har vi fått goda instruktioner och anvisningar på allt det där som är under 5 meter högt.
Jag brukar säga att skulle det inte ha kommit så mycket älgar och klövvilt tack vare kalavverkning, just med de här slymängderna och örtar och gräs som kommer in i skogen, så skulle jägarna ha varit mera måna om att vi skulle köta skogen annorlunda. Nu är det ju kött som vi har ju aldrig haft så mycket, tack vare kalavverkning. Men samtidigt som skogshönsfåglar försvinner och mycket sån där fin naturtjänst att gå i skogen. Nu fylls de med, i Österbotten i alla fall, fylls de med vindkraftverk. Och det är ju tusen gånger värre än en kalyta. För där har skogsmarken fördärvats för all tid framåt. Mm. Och det är hemskt.
Jag tänkte ta lite fast här vid den här, fortfarande den här insändaren som vi tog avspark i. Här talar han, Atte Korhola, också om det som du Håkan var inne på här tidigare. Han sa att ännu på 60-talet kunde man promenera i skogen flera timmar utan att komma in på en enda sån här, ett hygge helt enkelt.
Så är det.
Och nu för tiden säger han att en halvtimme redan är liksom bra, att om du kan gå en halvtimme utan att komma in på en yta som
just
har huggit. Just
botten är 10 minuter.
Är det så? Stämmer det här enligt era uppgifter, Annika, att det liksom, att det har ändrats på det här sättet?
Virkesförrådet ökar ju hela tiden. Det kommer fram i de här riksskogstaxeringarna som det där
naturen...
Vad menar du?
Hur mycket virke det finns i skogen, alltså kubikmetrar. Och i riksskogstaxeringen så följer man ju med också till exempel mängden död ved, man följer med skogsskador och många andra saker också. Och det att skog, jag vet inte var Atte Korhola har vandrat på 1960-talet, men jag skulle vilja påstå att det som vi nu vet om skogsvårdens betydelse för de här skogarnas, ska vi säga, tillväxt och vitalitet och hälsa, nu har vi igen hotbilder tyvärr med de här varma somrarna och höstarna, vi får barkborrar och
monokulturer dessutom.
Det är bara en fråga i det, men i alla fall så de här skogarna som vi hade då, så de var ju ganska underbestockade.
Jo, men det han menar där, så det är ju arealmässigt att när vi har kalytor överallt som blir sen till plantskogar och ungskogar och allt det där, så att man kan ju inte gå i en riktig skog. Här i södra Finland så är det bättre när det är stora fastigheter. Men i Österbotten när det är långsmala skiften, så går man på tvären där så... 5 minuter när man genom en gammal skog så kommer man till nästa plant.
Korhola talar också om alla vägarna som är byggda för att helt enkelt hämta ut virke och skogen. Allt som allt 125 000 kilometer vägar.
Men sådana små saker som man kunde minimera skadan. Jag brukar säga, då när jag jobbade i Österbotten höll jag föredrag ibland för mina kollegor och berätta om hur vi kan minimera skador. Så här, lämna gamla tallar till exempel när man har en kalavverkning som boträd för stora rovfåglar. Medelåldern på ett kungsörns boträd i norra Sverige är 320 år. Och de flesta örnar idag i Finland så häckar på plattformar som ornitologer och ringmärkare har byggt. Bara för att när Åsara tömde skogarna i Lappland på 50-talet så får ju alla gamla stora furor med. Och det ska vara så enkelt för en skogsägare att lämna några gamla stora träd. Mitt allt har man då en ung skog, grön matta som kommer upp. Men där är boträdet. Och vi kommer alltså korta omloppstiden nu, så att det kommer ju aldrig att bli ett boträd för en duvhök på 70-80 år.
Så här just säger vi åt skogsägarna att lämna det som finns.
Och då ska fackmannen på fältet handgripligen gå och visa åt maskinförare.
Eller sätta ut fiberband.
De ja,
det
absolut.
Finns bra sätt att markera det.
Det finns många små detaljer som man kan göra. Och spara spelplatser för kedjor som också är otroligt hotade.
Får jag fråga här nu, är det att om vad var den här siffran? 80% av våra skogar ägs av privatpersoner. Är det ett problem?
Nej, jag tycker att det är en rikedom i Finland. Alltså, vi är ju typiskt kanske världens mest eller största familjeägda skogsbolag, om man säger på det sättet, att redan i Sverige, om vi blickar ditåt, så är ägostrukturen en annan. Och det betyder att vi har väldigt många viljor. Om vi har 600 000 skogsägare, så en del äger kanske ensam.
Nyckelgrupp.
Ja, det blir olika. Alla har lite olika sätt att det där prioritera sina mål. Är det inkomster, är det jakt, är det rekreation, är det ett minne av tidigare generationer? Är det ett skyddsområde? Allt. Men det här skulle jag nu säga om vägarna. Att vägarna ju ofta används till mycket annat än att köra ut virke med. Det är det där bärplockare, svampplockare.
Villavägar längs kusten.
Villavägar och också byavägar. En del av dem fungerar som lokaltrafikvägar. Och det att vi inte har haft... Den här frågan kom ju fram för några år sedan nu när Sverige har drabbades av stora, väldigt omfattande skogsbränder. Att varför har vi inte sådana i Finland? Inte för att vi skulle vilja ha, men då var skogsvägsnätet en sak. Att vi har ett bättre utbyggt skogsvägnät och vi har en bättre det där beredskap hos brandkåren att komma fram till en brand.
Men påverkar en sån här väg som är dragen genom ett sån här naturskogstyp område, påverkar det biodiversiteten i sig bara att där går en väg?
No, det finns ju också nu instruktioner för hur linjer ska dras, och det byggs väldigt mycket, lite nya vägar idag. Att det är ju bara en grundförbättring ofta för att virkesbilarna har blivit större och de där vägarna är dåligt skötta. Det är kanske vårt största problem idag, att väglagen, deras medlemmar är ålderstigna, de har ingen liksom riktigt ordentlig arbetsfördelning, ska vi säga, på det sättet att den ska sladdas och dikena ska
inte
rensas.
Inte vägen i sig något problem.
Nej, utan tvärtom att... ska jag säga att jag har rört mig i Österbotten också, så där är till exempel säljen som är ett väldigt viktigt träd för det där.
För den som vill plocka blåbär.
Ja, pollinerarna kommer dit på våren när de vaknar. Så just vägkanterna, stora aspar växer det ofta. Sådana träd som behöver ljus. Så de får det där ljuset från vägen. Och sen blir det en sån här kanteffekt sen mot skogen.
På tal om sillen har jag ett bra exempel på en skogsfackman hur en sådan ska fungera. En kille i Pargas som diskuterade med en skogsägare och han sa att du ska lämna de här sillen. De är viktiga sen när lövsångarna kommer första. Eller gransångarna som kommer på våren. Han brydde sig inte i dem. Men så frågar den här skogsfackmannen, tycker din fru om att plocka blåbär? Jo, hon plockar mycket. Ja, okej, då ska du lämna säljen. Mm. För just det där som du sa. För humlorna, den blommar tidigt och då får man igång pollinationen. Liksom allt hänger ihop.
Men ju mer ni pratar här, desto mer så låter det som att det nog sist och slutligen ändå hänger på känsla det här med hur man behandlar skogen.
Det är skogsägarna alltså som inte avgör. Mm.
Alltså det är inte alltid typ kalla fakta, utan det är vad man känner för.
Det är det som man känner, och kanske det att det behövs en liten diskussion med skogsägaren. Mm. För han eller hon använder ju inte de termer som Håkan och jag förväntar oss att man ska använda. Utan de beskriver det på ett annat sätt, och de måste liksom kolla att är det här eller det här som är viktigt för dig. Och som sagt, vi har en lagstiftning idag som inte är ett problem säkert för någon skogsägare. Utan nu är det mera det där sen då att fundera man på kort sikt. Vad har man fått för instruktioner eller nu testamentet, säger jag inom citationstecken, av den tidigare generationen?
Men, hur har men de brukat skogen? En sak som vi måste fundera på också är ju det att lagen är ju inte lika för alla. Om jag går och skjuter en massa fåglar i skogen så blir jag dömd. Men skulle jag som skogsägare hugga ner skogen då i juni när det är häckningstid som är liksom tillåtet, då får jag en klapp på axeln att jag sköter Finlands skogsekonomi mycket bra.
Bara för att tänka mig att en och annan som hörde dig säga det där just.
Nej, men liksom, man får ju göra det. Ja. Vi har så stark skogslag och skogsindustrin är så stark. Så att det, vi kan ju avverka året runt, och jag tycker att det är moraliskt osunt.
Men här har vi ett konkret förslag alltså, att man skulle inte få avverka året runt.
Jag menar att om man får böter för att man skjuter en fågel, men att man får inte böter för att 100 häckande fåglar. Jag har varit med om det själv när jag har varit tvungen att ta in maskinoperatörer. Jag minns det var i en kärgårdsområde i Österbotten. Och träden var full med häckande fåglar. Mm. Och dit får alltid ett enda bröte. Det är kriminellt, tycker jag. Det ska aldrig få vara på det sättet.
Skogsägaren kan ju med virkesköparen komma överens om när avverkningen ska ske. Och det är många skador, till exempel. Vi har stora problem här på sydkusten också. I Österbotten tyvärr med rottickan. Både tallens rottickan och granens rottickan som sprider sig via sporer.
Mm. Men allt det här visar det att vikten av skogsutbildning.
Jag säger att ni kommer till min skog bara på vintern.
Men igen, vi har två nyckelgrupper här. Det är skogsägarna och skogsfackmännen.
Men vänta, så du, när det som du talar just om den där, det får ju mitt hjärta nästan att stanna när du berättar att massor med fåglars bon bara vräks ner. Klart, sådär. Ja, men finns det, är det så att alla känner på det sättet? Finns det en massa människor som inte bryr sig om fåglar?
Ja, det är liksom, det som är problemet. Man kan ju inte börja fundera vad folk tycker och tänker. Det måste ju finnas ett ansvar på nationell nivå hur vi ska ta hand om vårt nationalarv. Allt det som finns i naturen, så det är ju vår national egendom. Och då måste det nog finnas några övergripande krafter som säger att nu måste vi lite sakta in här och vara lite selektiva. För att igen, att odla skog, att köra skog, det är som att odla kolrötter. Det är inte svårt. Vi behöver inga höga tjänstemän och forstmästare och skogsbruksingenjörer för det. Det som vi behövs till för att lära folk att göra saker på ett moraliskt hållbart sätt också. Det är min åsikt.
Och då måste vi vara ensam om vad som är det där önskvärda. Så att säga. Alltså, vi måste vara överens om att fåglar
att vi
är viktiga.
Ska bygga på frivillig. Säkert behövs det mera information och rådgivning. Men jag ser det som en väldigt främmande utveckling att vi skulle börja återigen skärpa
att man ska stoppa avverkning när det är häckningstid. Det är bara för att de inte vill ha råvarulager. Det var ju det som var orsaken till att det blev på det sättet. Mm. För att skogsindustrin vill inte att man det är också problem och kostnader.
De vill ha tillgång till virke året runt.
Färskt virke direkt.
Det stämmer.
Och det visar hur stark skogsindustrin är. Mm. Vi är alla lakejer.
Vi hade där här förra veckan hört en ganska hetsk sån här politisk debatt också där vi började tala igenom kolsänkor och det hinner vi inte alls gå in på här idag men tydligen så är det också inom regeringen väldigt starka viljor då det gäller just skogsbruk. Och det där 80 miljoner kubik per år är det visst som man enligt alltså får fälla.
Det är inskrivet i vår nationella skogsstrategi då, som inte den här regeringen utan dess det där föregångare har klappat i bordet så att säga. Så där står det att fram till 2025 så ska vi sikta på, eller inte sikta på men att det finns en möjlighet att avverka 80 miljoner kubikmeter per år.
Och här också beror allting på industrin så tillvida att nu till
alltså
exempel.
Alltså det utgår då från liksom virkesförrådets kapacitet så att säga och då befintliga skyddsområden som vi har. Alltså den areal som vi har virkesproduktion på.
Skogsbruket i Finland är klokt på det sättet att vi har ju aldrig avverkat mer än vad som det växer. Mm. Men det är ju det som också en sån där som inte så många människor inte förstår att okej, det låter bra att det växer mer än vi avverkar. Men om spåren ändå är det att vi gör det på ett sånt sätt så att det förödar systemet så då måste vi ju liksom också lite tänka om.
Ja, tiden börjar ta slut här. Jag vill bara understryka här ännu att riksdagen sitter förvisso med en massa sådana medborgarinitiativ att ta ställning till. Men ett av dem som samlade namn väldigt snabbt var ett initiativ om att förbjuda kalhyggen på mark som ägs av staten.
Ja, det är klokt.
Du tycker det är klokt. Vad tycker du Annika? Helt
Nej, jag säger som jag sa tidigare här att jag uppfattar att det är väldigt främmande för det där.
Och det borde också gälla kommuner, församlingar.
Landet att börja skärpa och sätta igen då skogsägare i olika. Att nu är alla det där lika inför lagen så att säga. Skogslagen gäller både.
Ja, alla är inte lika inför lagen när det gäller skog.
Skogslagen talar jag om nu. Så det där. Jag ser det som en främmande samhällsutveckling.
Jag ser det som en positiv utveckling.
Där hade ni helt olika åsikt på den här sista punkten i alla fall. Ni får gärna skriv till min egen e-post. Jag är intresserad att höra vad ni tänker om skogen och vad ni tänker om den här diskussionen idag. Bettina.sagbom@yle.fi. Och det där gäster här idag var Håkan Eklund och Annika Selander. Bägge två proffs inom skogsbruk. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Tack, hej.